Det här är ju en fantastisk dag, tycker jag i alla fall. Påskdagen. I fredags, på långfredagen när vi var samlade, så sa Evelina när vi påminnes om Jesu död och påminnes om hur Jesus dog för din och min skull, så sa Evelina att långfredagen är bästa dagen. Därför att utan död så blir det ju ingen uppståndelse. Ja, det ligger ju någonting i det. Men jag vet inte, jag håller nog den här dagen. Snäppet, ja men alltså de hör ju ihop. Det går ju inte att skilja på det, eller hur? Därför att grejen är ju att utan uppståndelsen, utan en levande Jesus, så finns det ingenting. Då är det ju liksom, ja, då är det ju inget. Och det finns ett bibelord. 600 år ungefär innan Jesus föddes så profeterade Habakkuk om en tid när budskapet om Jesus, när kunskapen om honom skulle spridas över hela världen. Och han säger att jorden ska fyllas med kunskap om Herrens härlighet. Hur då? Ja, som vatten täcker havens djup. Och det är ju ett löfte som ständigt uppfylls, liksom gång på gång. Och inte minst den här dagen, påskdagen, år efter år. När den här dagen grydde för ganska många timmar sedan nu, en bit ut i havet, öst om Nya Zeeland, så började också lovsången att stiga till Jesus Kristus. Och sen har det budskapet om en levande frälsare svept fram över länder och kontinenter. Över Australien och Ryssland och Indonesien och Kina och Indien. Och vidare in över Mellanöstern och Israel och Europa och Afrika. Och det kommer att fortsätta över havet till Grönland och till Brasilien och Kuba och Mexiko. Och till och med USA och till Alaskas västligaste spets. Och det är överallt samma budskap som proklameras den här dagen. Han är uppstånden. Jesus lever och döden kunde inte behålla honom. Och graven är tom. Fast från början så var ju inte det ett budskap som basunerades ut. Utan det delades försiktigt mellan de som hade varit nära Jesus, hans lärjungar. Den allra innersta kretsen. Sen nådde ju förstås ryktet om den tomma graven, både den politiska makteliten och de religiösa ledarna. Man försökte tona ner det, försökte förklara bort det. Men bland de troende så spreds det mer och mer. Och så kom det nya vittnesbörd om folk som hade sett honom och som hade mött honom. En gång var det över 500 personer som var samlade och såg Jesus samtidigt. Oftast var det lite färre. Och vid ett tillfälle så dök Jesus upp hos sina allra närmsta lärjungar. Antagligen i samma sal där de hade ätit påskmåltiden. De hade låst in sig. De var rädda, står det, för judarna. Rädda att de skulle gå samma öde till mötes som deras mästare och herre hade gjort. Och så står Jesus plötsligt där, fast dörrarna var stängda som det står i bibeltexten. Och så andas han helig ande på dem och ger dem frid. Vilket makalöst budskap det är att Jesus är uppstånden. Att han lever. Och man kan ju lätt fatta vilken enorm glädje som lärjungarna kände. Han lever. Vi trodde han var död. Vi trodde att det var kört. Men han lever. Fast Thomas, en av de 12, han som kallades tvillingen, hade inte varit med de andra när Jesus kom. De andra lärjungarna sa nu till honom: vi har sett Herren. Men han svarade dem: om jag inte får se spikhålan i hans händer och sticka mitt finger i spikhålan och min hand i hans sida, så kan jag inte tro. Thomas var inte där. Kan du fatta vilken maximal otur en människa kan ha? Och eftersom han inte var där, så är det han som först kallade för Thomas tvillingen. Det är han som får tillnamnet eller öknamnet. Tvivlaren. Doubting Thomas. Thomas tvivlaren. Precis som om de andra lärjungarna var så extremt fyllda av tro. Kommer jag ihåg, de var inlåsta av rädsla för romarna och judarna. Men han som inte var där, han får etiketten. Bam! Thomas tvivlaren. Grejen är ju att Thomas hade, till skillnad från de andra lärjungarna, vågat sig ut på stan. Eller hur? Vi vet inte riktigt varför. Men man kan ju tänka sig att de andra hade på något sätt lyckats övertyga honom om att det var hans tur. Och att han borde vara den som går ut och köper mat. Ja, men vi ber för dig, Thomas. Det kommer säkert att gå bra. Så Thomas är på Ica när Jesus dyker upp hos de andra. Det finns andra matvarubutiker också. Jag vet det, men han var på Ica. Det kan väl inte jag hjälpa. Så de andra får möta Jesus, men Thomas är inte där. För han har fastnat i utcheckningen där i självskanningen. Liksom. Hel avstämning, nu! Det var nästan ett politiskt inlägg. Och du vet, när han kommer tillbaka, äntligen kommer tillbaka. Två kontrollräkningar. Så kommer han tillbaka, så är inte Jesus kvar. Och de andra berättar för Thomas. Och man kan tänka sig att han säkert skulle vilja tro på det de säger. Men det är inte riktigt så som Thomas är hopskruvad. Han är en sån där kille som behöver fakta, lite evidens, någonting att stå på. Thomas är lite grann my kind of guy. Han har svårt för det som inte är supertydligt. Då fattar han ingenting. En gång stoppade han Jesus mitt i ett tal som Jesus höll. Liksom. Jesus var igång och skulle uppmuntra sina lärjungar. Så här. Och Jesus pratade om att i min faders hus, där är det många rum. Och nu ska jag gå bort och fixa de bästa rummen till er. Och så säger Jesus: vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni. Och Thomas liksom bryter av. Vänta lite nu. Vi vet inte vart du går. Så hur i all världen skulle vi kunna känna till vägen? Alltså han är killen som behöver tydlighet. Som 98% av alla män. Det är liksom inga hints här. Inga försiktiga antydningar. Utan det är liksom, så här är det. All right. Så att de andra säger att de har mött Jesus, det hjälper inte Thomas. Det tränger liksom inte in i hans sätt att fungera. För han är inte den som går igång på att någon annan har fått en uppenbarelse. Han är inte den som går igång på att någon har känt någonting. Han är en hardcore faktakille. Och just nu så har han inga fakta att gå på. Han har liksom bara vad de här andra flummiga superkarismatikerna säger till honom. Jag tänker ibland på vad det där hade kunnat leda till. Thomas hade kunnat släppa alltihop. Han hade kunnat tänka som vi nog gör lite grann ibland. Liksom att, ja men jag har inte sett något och jag har inte upplevt det där superhärliga och jag har inte känt någonting. Jag är nog egentligen en ganska kass kristen för jag känner aldrig någonting och upplever aldrig någonting. Det är de andra som får uppleva så mycket och de måste ju vara mycket andligare än jag. Men Thomas hänger kvar. För han är inte bara en tvivlare. Frågan är om det egentligen är det han är överhuvudtaget mer än någon annan. Det finns hos honom en fasthet och en lojalitet som nog faktiskt överträffar de andra lärjungarnas ibland. Vet när Jesus pratar med sina lärjungar lite tidigare om att han snart skulle bli avrättad. Så är det Thomas, det är inte Petrus eller Jakob eller Johannes eller någon av de andra som säger, ja men då får vi gå med honom och dö tillsammans med honom. Det är Thomas som säger det. Petrus säger aldrig i livet att detta ska hända. Men Thomas säger, ja men om det blir så då får vi ju gå och dö med dig för vi hör ju ihop. Thomas hänger kvar. 8 dagar senare så var lärjungarna samlade igen där inne. Och nu var Thomas med dem. Då kom Jesus medan dörrarna var låsta, stod mitt ibland och sa, frid vare med er. Och sen sa han till Thomas, kom med ditt finger och se mina händer. Kom med din hand, stick den i min sida. Tvivla inte utan tro. Och Thomas svarade, min Herre, min Gud. Jesus kommer tillbaka för Thomas. Han skulle ju kunna tänkt Jesus att ja, men de andra berättar ju för honom. Det är för liksom räcka, jag har ju annat att göra nu. Det ordnar sig säkert liksom, men han gör inte så. Och jag tänkte ibland, liksom ibland, jag har en rätt livlig fantasi. Varför gick inte Jesus och hälsade på hos Herodes? Det hade varit rätt coolt, eller hur? Eller hos Pilatus. Alltså Jesus gick ju uppenbarligen genom stängda dörrar, rätt igenom väggen, eller hur han säger. Tänk om Jesus liksom bara dyker upp i Pilatus vardagsrum. Hallå, eller? Eller om han hade tagit vägen liksom förbi templet och ställt sig en stund och undervisat i Salomos pelargång och liksom skrämt slag på överste prästerna. Hallå, jag är här igen. Man gjorde ingenting sånt. För det fanns någonting som var viktigare och det fanns någon som var viktigare. För just där och då, den där tiden var liksom över. Att konfrontera överhet och religiositet. Nu fanns det ett fokus hos Jesus Kristus. Och det var att de som är hans. Hans folk och hans vänner. De som han älskar och som älskar honom tillbaka. Varenda en av dem måste få veta. Så att de vet 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 att Jesus Kristus lever. Halleluja. Och varför är det så viktigt då? Att veta och tro att Jesus har uppstått. Och därför att uppståndelsen är det som tar kristendomen från en livsfilosofi, en religion och till en livsförvandlande verklighet. För utan uppståndelsen så är kristendomen bara en fin filosofi. Fina tankar, en religion. Men med uppståndelsen så är det en livsförvandlande verklighet. Jag satt i en debatt, eller stod i en debatt för en del år sedan, inbjuden av en gymnasieskola på en annan plats i det här landet. Och debatterade, det var jag då som representerade frikyrkan och så var det någon från Svenska kyrkan och så var det någon sån här från Humanistiska förbundet och lite annat folk. Så här, vi skulle prata. Det var rätt kul faktiskt. Men då fick jag frågan av någon, jag tror det var han som var från Humanistiska förbundet, som säger så här: ja, men är det inte naivt att tro på uppståndelsen baserat på en 2000 år gammal sagobok? Och så sa jag, men nu har du väl ändå vänt på ordningen. Och det var lika tyst där som det är här nu. Du vet, jag tror ju inte på uppståndelsen för att Bibeln påstår att den har hänt. Vad är det du står och säger? Sanningen. För grejen är ju att uppståndelsen skedde väl för hela världen innan Nya Testamentet skrevs. Eller hur? Man måste kunna diskutera vad som är ägget och vad som är hönan. Så uppståndelsen och tron på uppståndelsen är inte en produkt av Nya Testamentet. Utan Nya Testamentet är en produkt av uppståndelsen och tron på uppståndelsen. Eller hur? Jag tror på uppståndelsen på grund av alla de samstämmiga berättelser som ledde fram till att Nya Testamentet skrevs. Det är skillnad på det. Tänk lite grann. De här människorna, män och kvinnor, som började sprida budskapet om att Jesus hade uppstått. De satte sig ju inte själva direkt i någon bekväm situation genom att göra det. Eller hur? Eller hur? De blev arresterade gång på gång för att de påstod att Jesus lever. De blev torterade och misshandlade, och några av dem, ganska många faktiskt, och egentligen alla hans apostlar, tvingades att dö för den övertygelsen att vi tror att Jesus lever. Ändå höll de fast vid det. Det hade ju faktiskt varit betydligt bekvämare och betydligt enklare att ge upp. Att liksom låta det vara. Och lite var det ju faktiskt på gång. Petrus sa, jag går och fiskar, sa han. Utan att veta att just det där skulle bli en hit på Svensktoppen 2000 år senare. Jag tycker att Gessle kunde dela med sig av sina miljoner i royalties till kyrkorna, för det är där liksom upphovet är. Eller hur? Alltså, de hade hur många tillfällen som helst att ge upp. Att hitta på någonting enklare. Men de var helt övertygade. Så här är det. Det är därför de skrev det. För att de trodde att det var sant. De visste att det var sant. Jesus har uppstått och han lever. Och det kanske märkligaste av alltihop, det är ju Jakob, Jesus lillebror. Han är så övertygad. Hur många har en lillebror? Hur många män har en lillebror? Jag har en lillebror. Han är 4 år yngre än mig. Jag kan ju säga att det kan ha hänt. Någon gång. För länge sedan. Att jag har slagit i honom ett och annat. Det kan ha hänt. Jag säger inte att det har hänt. Men det kan ha hänt. Och sen man har lyckats övertyga honom om att han var hittebarn eller något sånt där. Det kan ha hänt. Jakob, Jesus lillebror, är så övertygad. Så när han skriver sitt brev så kallar han sin storebror för Guds son, vår Herre och frälsare. Det har min lillebror aldrig kallat mig. Jesus kom tillbaka för Thomas. Några dagar senare så fick Petrus uppleva förlåtelse och upprättelse för sitt svek. Du vet, Jesus lämnade inte sina närmsta förrän han var säker på att alla visste att han har uppstått. Varför är det så viktigt? Ja, det här textsammanhanget som vi är inne i ger faktiskt svar på den frågan. Så här, många andra tecken som inte är nedskrivna i denna bok gjorde Jesus inför sina lärjungar. Men dessa, inklusive berättelsen om Thomas, är nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son. Och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn. Vi kommer under de kommande söndagarna nu ta reda på lite mer om uppståndelsen. Vi ska göra det utifrån vad Paulus skriver i Filipperbrevet om att lära känna Kristus och kraften i hans uppståndelse. Men låt mig bara få peka på några få saker som Paulus talar om. Hur det skulle vara om Jesus inte har uppstått. Om allt är en lögn. Så här skriver Paulus i 1 Korinthierbrevets 15 kapitel. Om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är fortfarande kvar i era synder. Och i så fall är de som har insomnat i Kristus förlorade. Om det bara är för detta livet vi har vårt hopp till Kristus, då är vi de ömkligaste av alla människor. Om Jesus inte har uppstått, så är vår tro meningslös. Det är helt meningslöst att du kom hit idag. Vad i hela världen gör du här om inte Jesus har uppstått? Jag har betalt för att vara här. Men det har inte du, och det hade inte jag heller haft om inte Jesus hade uppstått. Om Jesus inte har uppstått, då är vi kvar i våra synder. Om Jesus inte har uppstått, så är både de som har gått före oss och somnat in i tron på Jesus och vi och alla efter oss helt förlorade. Då finns det ingen räddning. Då finns det ingen frälsning. Då finns det ingen evighet tillsammans med Jesus. Om Jesus inte har uppstått, så är det riktigt, riktigt synd om oss. Och så skriver Paulus så här. Men nu har Kristus uppstått. Han hade räknat upp, alltså Paulus är ju expert på sånt. Han har ju räknat upp hur mycket som helst. Hur det skulle vara om Jesus inte har uppstått. Och så bara kommer det. Men nu har Kristus verkligen uppstått från de döda. Så då är ju inte vår tro meningslös. Det gjorde du rätt så väl att du kom hit idag, eller hur? Och då är vi inte kvar i våra synder. Och de som har somnat in i tron på Jesus är inte förlorade. Och inte vi heller, inte de efter oss heller. Och då är det ju inte alls synd om oss. Vilket budskap en söndag morgon. Det är inte det minsta synd om dig. För Jesus lever. Ja, men då vet jag. Det är inte synd om dig, för Jesus lever. Ja, men jag har haft det så svårt. Ja, fast Jesus lever. Ja, men du vet inte vad jag har gått igenom. Nej, det vet jag inte. Men jag har läst om en kille i Bibeln som gick igenom betydligt värre saker än vad du har gått igenom. Det heter Jobb. Och han hade ett helvete. Ett rejält, kraftfullt, maffigt helvete. Det tog liksom aldrig slut. Och när han trodde liksom, nu har jag väl ändå nått rock bottom här. Nej du. Det kunde bli värre. Gång på gång kunde det bli värre. Men vet du vad han säger? Och vet du vad du borde säga när det är som allra jobbigast? För det han sa, det är, jag vet inte varför det här händer mig. Jag vet inte varför det är så eländigt. Jag vet inte varför jag är sjuk. Jag vet inte varför min fru dog. Jag vet inte varför mina barn dog. Jag vet inte varför jag har förlorat allt vad jag äger. Jag vet ingenting, men jag vet en sak. Och det är att min befriare lever. Och det höll honom uppe. Och vet du, då kan det hålla dig uppe också. Hur din situation än ser ut, vad det än är som kommer emot dig i vardagen och i livet och hur trassligt det än är, så är det en sak som du och jag vet. Att Jesus lever. Och då skriver Guds ord, då skriver Paulus, då är det ju inte alls synd om dig. Inte mig heller för den delen, men det är lite synd om mig. Men inte, nej. För nu har Kristus verkligen uppstått från de döda. Prisat vare Herrens namn. Ska vi ta upp lite lovsångar här, så ska jag försöka hitta på ett sätt att sluta den här predikan. Vi gör det så här. Jag hade ju redan förberett det, fattade du. Många andra tecken som inte är nedskrivna i denna bok gjorde Jesus inför sina lärjungar. Men dessa har blivit nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom tron ska ha liv i honom. Och allt folket sa, amen.